Ja, livet är inte alltid som man har tänkt sig. Det vet vi nog alla på olika sätt. Ibland händer saker på grund av vad vi själva har valt att göra. Jag brukar säga att det är konsekvenser av vad vi har tagit för beslut i livet. Sen finns det saker som händer som inte rår över överhuvudtaget. Vi har inte en chans att rå över vissa händelser. Så är det i livet. Och som Bibeln talar om att gårdagen är förbi, idag lever jag. Och vad som händer imorgon, det har jag inte en aning om. Och det finns inte så mycket jag kan påverka heller om morgondagen, faktiskt. Och någonstans under alla resor som jag har gjort och varit med om på bitar, så har jag funderat på det här som var när Jesus och lärjungarna var ute och åkte båt på ett ställe. Det stormade väldigt mycket på sjön då. Gjorde det. Så var det på den tiden. Så är det nu idag också. Det stormar väldigt på havet vid vissa perioder. Och det gjorde det här också. Och det var ingen stor båt de åkte i. Det som hände i den här båten, när det stormade, vågorna skvalpade in, det var att Jesus, han låg och sov. Och de andra var livrädda. Det var full fart på lärjungarna. De visste inte vad som skulle hända. De skrek och de ropade. Och de ropade att vi går under. Så att de var tvungna att väcka Jesus i slut och säga: Jesus, gör någonting, vi går under allihopa. Och Jesus hade väl en del åsikter med dem sen. Han hade väl ett samtal med dem om det här. Men för att få ordning på de här så sa han åt dem att, så sa han åt vinden och vågorna att vara stilla. Så det blev alldeles kavlugnt och det var inte en vindpust. Allting bara stilla sig. Sen hade han säkert en diskussion med dem varför de uppträdde som de gjorde, eftersom han var i båten. Och någonstans i livets resa så har jag tagit med mig den bilden av vad som hände. Lärjungarna var skräckslagna. Det var full panik. De skrek: vi går under, det här går inte. Och det var säkert alldeles för långt in till land att simma. Det fanns inte en chans. Jag vet inte hur kallt det var. Men Jesus, han sov. Det gjorde han mitt i det här. Jag tror någonstans så har människan ett val i livet i vissa bitar att göra. Vi har många val. Men när jag möter bekymmer och problem, vad gör jag då? Någonstans har jag ett val. Behöver jag hjälp? Söker jag hjälp? Det behöver jag ibland. Men att i vissa situationer göra som Jesus, att sitta i båten när det stormar runt omkring. Jag tror att vi har en förmåga ibland att rusa runt alldeles för mycket och härja ibland i vissa livssituationer när det händer väldigt mycket. Jag tror att vi precis som Jesus behöver stanna till och precis göra som han, att mitt i stormen bara lägga sig ner och sova. Därför att det fanns ju trygghet ändå. Jesus visste ju att båten kommer ju inte att kapsejsa. Jag kommer ju inte att drunkna. Det visste ju han. Men lärjungarna hade inte riktigt greppat det här uppenbarligen, fast de hade umgåtts med Jesus under ganska lång tid. Så hade de inte riktigt fått koll på att det är tryggt med Jesus. Och det kan man alltid fundera på. Varför var de så oroliga när de levde så nära Jesus? Nu var det här några tusen år sedan. Och vi kommer aldrig få ett svar på det idag, därför att det står ingenting om det så. Men någonstans så kanske tron inte riktigt fanns, att de kände tryggheten. Men när vi möter saker i livet, när vi möter bekymmer, oavsett vad det är, så är ju frågan ändå, trots allt det som finns i vårt samhälle och hjälp och stöd i olika situationer, så är frågan: tänker jag möta bekymret tillsammans med Jesus, eller väljer jag det att göra det utan? Det är två skilda saker. Det finns många människor som tar sig långt utan Jesus. Men jag brukar säga att det är lite som att vara en lärjunge som inte riktigt har greppat vem som är kapten i båten. Man kan göra det utan Jesus. Och ibland går det bra, ibland går det mindre bra. Men varför välja att möta glädje, bekymmer och sorg utan Jesus? Eftersom han är ju den hjälpen som, ett, han är kostnadsfri. Två, man behöver inte stå i en lång vårdkö i flera månader innan man får tid med Jesus. Alla som har provat på sjukvårdssystemet vet hur lång tid det kan ta ibland innan man kommer dit. Jesus, han har jour dygnet runt. Det finns alltid en öppen linje. Gör det. Man kan alltid ta en kontakt med honom var man än är. Ni vet, ibland befinner man sig på ställen där telefonabonnemanget inte har täckning och man behöver ringa. Det går inte. Relationen med Jesus, det är som att ha, brukar säga, det är som att ha en satellittelefon. Det är alltid öppen linje var jag än befinner mig på jorden. Det finns aldrig någon skugga. Han är alltid kommunicerbar. Och till skillnad från de telefonerna så är han gratis i samtalet. Och han lyssnar och han ger alltid hjälp. Det är skillnaden. Och då brukar jag fundera på, varför väljer människan bort det egentligen bästa som finns i livet? Oavsett om det är glädje eller sorg eller något annat i livet, så väljer man bort det bästa som finns egentligen. Och då har jag satt rubriken idag på korsets dårskap mot människans vishet. Och tyvärr så tror jag och vet att alldeles många människor väljer människans vishet istället för en dårskap. Och det är klart, då kan man ju fråga, hur kan man bli rekommenderad att välja någonting som är en dårskap? Men du frågar, vem har sagt att det är så? Vi ska ge oss en resa i första Korinterbrevet i Nya testamentet. Det är första Korinterbrevet och kapitel 1. Och det är ifrån vers 17. Det var en man som heter Paulus. Han har skrivit en hel del i Nya testamentet. Han reste mycket. Han predikade mycket. Så här säger Paulus ifrån vers 17 i första Korinterbrevet kapitel 1 och några verser framåt. Ty Kristus har inte sänt mig för att döpa utan för att predika evangelium, och det inte med vishet och vältalighet, så att Kristi kors inte förlorar sin kraft. Ty detta budskap om korset är en dårskap för dem som blir förtappade, men för oss som blir frälsta är det en Guds kraft. Det står ju skrivet, jag skall göra det visas visdom om intet, och det förståndigas förstånd skall jag slå ner. Var är det visa? Var är det skriftlärda? Var är den här världens ordvrängare? Har inte Gud gjort den här världens visdom till dårskap? Jo, eftersom världen i sin visdom inte lärde känna Gud i hans vishet, beslöt Gud att genom den dårskap som vi predikar frälsa dem som tror. Ty judarna begär tecken och grekerna söker visdom, men vi predikar Kristus som korsfäst, för judarna en stötesten och för hedningarna en dårskap. Men för de kallade, både judar och greker, predikar vi Kristus som Guds kraft och Guds vishet. Ty Guds dårskap är visare än människor, och Guds svaghet är starkare än människor. Bröder, se på er egen kallelse. Inte många av er var visa, om man ser till det yttre. Inte många var mäktiga. Inte många av förnäm släkt. Nej, det som för världen var dåraktigt har Gud utvalt för att låta det visa stå där med skam. Och det som för världen var svagt har Gud utvalt för att låta det starka stå där med skam. Och det som för världen var oansenligt och föraktat Ja, det som inte var till har Gud utvalt för att göra det till intet, det som var till. För att ingen människa ska berömma sig inför Gud. Honom har ni att tacka för att ni är i Kristus Jesus, som Gud för oss har gjort till vishet, rättfärdighet, helgelse och återlösning. För att det ska ske som det står skrivet: den som berömmer sig ska berömma sig av Herren. Ja, det här var ungefär en historia för 2000 år sedan. Många säger att Bibeln är ju ett historiedokument bara, som icke-kristen. Så var det, den historia, punkt slut. Och den var intressant på många sätt. Om vi låter det då ifrån den synen vara en historieberättelse för 2000 år sedan, om du vill tro det idag, så är det så. Men den berättelsen för 2000 år sedan är precis likadan idag. Då, för 2000 år sedan, ansåg de flesta att kristendom, det är bara tokerier, rent ut sagt. Och därmed så är det ingenting att tro på. Så tror många människor idag också, i vårt land, i vår stad, i vår kommun, att kristendom är bara tokeri från början till slut. Det är ingen skillnad på det historiedokumentet, om vi nu säger så om Bibeln. Man säger fortfarande idag, som för 2000 år sedan, att kunskap är viktigast. Och eftersom kristendom, alltså den kristna tron, inte kan mätas i kunskap. Kom ihåg det. Den kan aldrig mätas i kunskap. Det finns ingen måttstock i Bibeln som mäter din kristna tro. När jag utbildar mig så kan jag få en examen med ett visst antal poäng. Gymnasiepoäng, det finns högskolepoäng, det finns KU-utbildningar. Du får en poäng på din utbildning. Tron har ingen poängsättning. Och då blir den, vad man säger, ointressant. Men vad jag tror, fast det är min personliga åsikt, det är att kristendomen är skrämmande för många. Att man har en rädsla. Jag tror det personligen, att det är rädslan för kristendomen som gör att man håller den på den här armlängds avstånd. Hit, men inte längre. Jag kan gå i kyrkan på julafton, på julottan. Det är trevligt, det är mysigt, det är stämningsfullt. Och det var allt. Och då brukar jag tänka så här ibland, eftersom jag nu ändå går och läser lite juridik, och det är väldigt spännande det här. Man letar ju alltid problematikens kärnpunkt. Man måste alltid hitta den där. Och då, klart, jag vrider till det här också. Vad är problematiken med att tro på Jesus? Vad är det? Vad är det som får människor att inte vilja tro på Jesus? Och där tror jag fortfarande att någonstans så finns det en rädsla. Om vi nu gör tanke exempel idag. Alla som inte tror på Jesus tänker tanken att idag ska jag bli en kristen. Och när jag har blivit en kristen så ska jag genast ringa och berätta för alla mina bekanta att jag tror på Jesus. Just det ordalydelsen. Jag tror på Jesus. Ring till era arbetskamrater, familj, vänner. Då undrar, hur många skulle våga ringa och säga: hör du, vet du, idag har jag börjat tro på Jesus. Jag tror att bara den tanken skulle få många att tänka: nej, inte en chans. Jag tänker inte tro på Jesus. Därför att om jag ringer mina arbetskamrater, mina skolkamrater, vad det är, och säger att, hör du, jag tror på Jesus. Förmodligen kommer det bli en tystnad i andra änden av telefonen en stund. Någon kanske säger: ja, bra för dig. Andra kommer kanske säga: hör du, vi tar det där en annan gång. Jag har lite annat jag måste ta hand om just nu. Någon kanske kommer förmodligen säga: okej, var och en blir salig på sin tro, bara du inte berätta för mig så håller du på med det här. Det kommer komma många olika svar på det här. Någon kanske säger: vad skoj. Men jag tror att det kommer vara undantaget i det här. Det är min personliga tro och åsikt. Sen kan det finnas en annan verklighet som jag har fel. Men om vi går tillbaka till historiedokumentet och Paulus för 2000 år sedan. Det var inte bara han som hade bekymmer, men han var en av dem. För att när han ska få ut budskapet om Jesus för 2000 år sedan, så var det inte så lätt, ska ni veta. Det var lika svårt då som idag. Judarna, deras ledare, där i Bibeln benämns de som fariser och skriftlärda. Och ska nu bara göra en rak översättning, och det kan ju finnas teologiska felaktigheter, men jag skulle lägga in dem i vårt samhälle idag som präster, kyrkoherdar, teologer. Där skulle jag enklast placera in dem. Sen finns det lite olika trosinriktningar, men vi ska få dem någonstans idag. Fariserna och skriftlärda var väldigt välutbildade, ska vi komma ihåg. Det var lång utbildning. En präst idag har 4 års utbildning. Sen finns det teologer som läser både 10-15 år om Bibeln och dess historia. Det finns de som läser i 5 år om Gamla testamentet och kan det mesta om det. Välutbildade. Så var dåtiden, ska vi komma ihåg. Och då tänker jag så här, att de här fariserna och skriftlärarna som var så välutbildade och lärda, de kunde i princip allt om Gamla testamentet. Det var en skola som man började sedan barnsben som jude. Och så gick det här vidare. Och som man sen går vidare och blir då rabbin, går det här, så var det många års studier. De borde varit de som först såg vem Jesus var. Så borde det ha varit. Nu var det inte så. När de såg Jesus, så sa man till Jesus: hör du, ska vi tro på att du är den här Messias som judarna väntade på, då vill vi se massa tecken. Fram med massa tecken. Gör massa under och tecken så att vi får se att du är Messias. Det var deras svar till Jesus: vi tror på dig om du gör massa tecken. Då stannar vi där och funderar på: vad gjorde Jesus under de här 3 åren ungefär som han var verksam? Ja, han gjorde så mycket av så här sjukvårdsrelaterade insatser att det här märktes. Nu vet jag inte exakt på den tiden i Israel hur sjukvårdsområdet såg ut, hur man hade ordnat det här. Det var inte lika fint som idag. Det fanns landsting och andra bitar och sjukhus, och man kunde ringa rådgivningar. Men helt klart så märktes det i sjukvården bland läkarna att man fick färre patienter. För att vad gjorde Jesus? De här 3 åren, han botade sjuka med alla dess sjukdomar i stora mängder. Det talas om en kvinna. Hon hade lagt ner varenda spänn hon hade på läkare för sin sjukdom. Hon rörde vid hörntofsen på Jesu mantel. Vips, så blev hon frisk. Läkarna fick inte en spänn av henne i fortsättningen. Han botade blinda i stora mängder. Han uppväckte döda. Och döva fick sin hörsel tillbaks. Och lama kunde gå. Och det här såg ju fariserna. Det ska ni veta. För att de följde ju Jesus i allting. En gång så botade Jesus en blindfödd man på sabbaten. Det var alltså motsvarigheten till våran söndag. Alltså judarnas helgdag. Och då ska ni veta, då var det noga. Då gjorde man inte många knop på söndagen. Det var väldigt bestämt hur långt man fick gå. Maten man skulle äta skulle vara tillagad dagen innan. Det var alltså ett regelsystem som inte är av denna värld. På den här dagen så botade Jesus en blindfödd man. Han var blind från födseln. Och detta ser fariserna och är med dem. Vad tror ni de gör? De ser att mannen får sin syn tillbaks. Det de säger att: hör du, ditt lilla elände, du har botat en människa på sabbaten. Det var det som var deras bekymmer. För att de frågade ju föräldrarna också: är det här er son? Ja. Och är han blind från födseln? Ja. Sen puttade de vidare till sonen. De såg inte undret i sig. Det fanns en annan man. Han var lam sedan födseln. Och då fanns det en, på ett ställe fanns en sån här liten vattensamling. Och när den kom i rörelse så trodde folk att om man kom ner först i det här vattnet, när vattnet började snurra i rörelse, då blev man helad. Det trodde man, så var det. Och det var en man där. Han var ju lam, så han kom aldrig ner där. Han var ju sist hela tiden, så det var ju kört för honom. Jesus är där. Och så säger han åt den här mannen: hör du, Vill du bli frisk? Ja, säger man. Det är klart han ville. Bra, säger Jesus. Ta din bädd, stig upp och gå. Och det här såg ju också de skriftlärda fariserna. Vad hände då? Det var ju samma sak. Det här var ju också fel dag, fel tidpunkt. Det var ju bara tokerier. Så här gjorde Jesus hela tiden. Han gav dem mängder av tecken. Lazarus som hade varit död i ett antal dagar. Det står att det luktade. Jesus säger att de rullar bort stenen. Så ropar han, Lazarus kom ut, och Lazarus kom ut. Och det här spreds runt omkring. Och det är klart, skulle en människa gå väcka upp en död, så skulle jag ju verkligen fundera på, vem är det här? Men inte judarna. Nej, bort med dem. Det var dem. De andra som var bekymmer för Paulus nu, för att Paulus hade gett sig iväg till Grekland. Och det var inte lätt med grekerna. De levde inte i den religionsläran. De hade en helt annan historia. De hade mängder av gudar. Det fanns hur mycket gudatempel som helst hos de gamla grekerna. Men de gamla grekerna, de var inte dumma, de inte. På den tiden så var Grekland ett centrum för vetenskap. Grekerna var väldigt lärda, ska vi veta. De la grunden för väldigt mycket. Och vissa delar finns, kan vi fortfarande se idag vad som finns kvar när man reser runt i Grekland. De var inte alls dumma, tvärtom. De uppfann väldigt mycket av infrastrukturer. Väldigt klipska, väldigt duktiga var de. Nu har ju världen förändrats, kunskapen har spridits. De hade stora bibliotek, mycket texter, oerhört bildade, som sagt, väldigt lärda. De hade filosofer, det fanns gott om filosofer i Grekland. Och de här filosoferna var mycket duktiga. De vred och vände på precis allting tills de fick det att vara som de tyckte. Sen spelar ingen roll att man kanske hade lämnat själva grundkärnan som man diskuterade. Huvudsaken var att man fick in sin filosofi så att den passade mig. Så var det. Och det är det som första Korinthierbrevet talar om. Det talar om judarna och det talar om grekerna. Grekernas vishet var enorm. Det var den. Men vad hjälpte det då? Kom de till tro på Jesus? Nej, för de var visheten. Kunskapen var ett problem. Och detta är då att när Paulus, han skriver ett brev sen till församlingen i Korinth, då skriver han så här med en uppmaning, och han gör det med en uppmuntran. Uppmaning och uppmuntran. Han pekar först på den verkliga situationen som var i Korinth. Och där står att de allra flesta människorna i den kristna församlingen, det var människor med lite eller ingen utbildning alls. Släktträden, om vi skulle följt dem och gjort släktträd över de här människorna, så hade vi förmodligen hamnat bland de flesta snickare, bönder, smeder, kanske fanns fiskare. Någonstans där rörde sig släktträdet. Det var alltså inga förnäma von Platen släkter. Det var inga Aristoteles släkter där, eller andra kända filosofer. Ingenting av det. Och i nästa ögonblick så säger Paulus till det här gänget att ni som inte har någon släktträd och kan visa upp, ni har ingenting. De kunde inte öppna en enda dörr in till maktens boning och säga att jag är släkt med den store Aristoteles. Så säger han att i världens ögon är ni inte värda någonting i princip. Ni är fiskare, bönder och smeder och annat. Så säger han att Gud har satsat på er. Gud har utvalt er till att bli någonting, att vara någonting. Tänk er det. Istället för 10 år på en skolbänk i Grekland, i universitetet, att vara uppväxt fiskare och plötsligt så veta att jag är någonting. Det är ni. Det har rökt 10 års studier. Nu är det så att Jesus har ingenting emot kunskap. Det har han absolut inte. Kunskap är bra. Utan kunskap skulle vi fortfarande ha fyrkantiga hjul. Och vi skulle inte haft det varmt och skönt här. Vi skulle förmodligen haft en kolbrasa i någon grotta. Så kunskap är bra, tycker jag. Det blir varmt och det blir gott. Ja, det. Men min livshistoria, min kunskap och mitt yrke har ingenting med tron på Jesus att göra. Absolut ingenting. finns ingen samhörighet. Sen kan Jesus använda det i olika situationer, men han är inte beroende av det. Det måste vi skilja på. Lina Sandell skrev en gång i en sång för länge, länge sedan så här, om tron på Jesus, så skrev Lina Sandell: det kan inte förklaras, det måste erfaras. Alltså, tron kan inte förklaras, den måste upplevas. Och grunden för tron, den är inte lång, den är inte komplicerad, den är inte svår. Tron, den börjar i mitt hjärta och den slutar i mitt hjärta. Under resans gång så lär jag mig mer om Bibeln och tron. Men den börjar och den slutar i mitt hjärta. Och precis som för 2000 år sedan, så är min, men det är min personliga åsikt och tro, det att problemet idag är precis likadant. Dels är man rädd för: vad ska omgivningen säga? Vad ska mina vänner och bekanta säga om jag börjar tro på Jesus? Vad ska de säga? För att ni vet, vi är ju ett socialt släkte. Om man nu... jag tror inte att vi härstammar från apsläktet, men det finns andra som tror det. Och jag kan för en stund följa med i din resa om du tror att människan kommer från apsläktet. Och så tittar man på apsläktet, hur det fungerar. Det är väldigt sociala varelser detta. De pillar på varandra, man rensar varandra, och loppor tycks tydligen vara gott. Man har ett väldigt socialt beteende. Det finns ett klassamhälle nästan där. Man har rangordning, väldigt socialt. Och om vi nu utgår från att vi är då, om vi utgår därifrån, även om vi har slutat klia varandra i håret och äta loppor, som utgår från att vi har gjort, så är vi ju beroende av samma sociala gemenskap som de här aporna är. Vi är sociala individer. Väldigt få människor kan säga att jag behöver ingen relation med någon annan. Jag kan vara ensam. Därför att ensamhet är forskat på och fastslaget att det är ett problem. Det har man sagt oavsett i vilken religion eller vetenskap eller var man än står. Ensamhet är ett bekymmer. Människan mår inte bra. Därför är vi sociala varelser. Och vi är väldigt så här: vad tycker omgivningen? Det går inte att komma ifrån, vänner. Vad ska grannen säga? Vad ska min omgivning säga? Jag tror på Jesus. Oj, oj, oj. Tänk om jag inte får vara med på nästa arbetsfest eller nästa födelsedagskalas. Tänk om de inte bjuder mig. Vad händer då? Tänk om chefen inte ger mig löneförhöjning för att jag tror på Jesus och inte är med i facket. Det kan ju vara så. Han tycker kanske att jag är så udda att jag inte får med på det här längre. Det finns så många varianter. Och vi har en sån stor rädsla. Och nu tror ni att Jesu lärjungar var ett gäng som stod upp för Jesus i ur och skur och proklamerade han på barrikaderna. Så var det lite senare. Men jag ska ta ett tillfälle kort. Vad som hände när Jesus och hans lärjungar hamnade lite bekymmer. Det står i Markus evangeliet, det 14:e kapitlet. Om ni nu tror att de här männen var modigare. Det här var ett gäng fegharar ifrån början till slut, kan jag säga. Så här står det i Markus kapitel 14 från vers 48. Rubriken på de här verserna har: Jesus fängslas. Då står det så här: och Jesus sa det till dem. Det var alltså, då hade man kommit då ifrån överste prästen och gänget som han hade med sig, ett gäng soldater, och skulle gripa honom. Och då sa det Jesus till dem: som mot en förbrytare har ni gått ut med svärd och påkar för att gripa mig. Fastän jag varje dag har varit hos er i templet och undervisat, har ni inte gripit mig. Men men skrifterna skulle uppfyllas. Lyssna nu, vers 50. Då övergav alla honom och flydde. Vilka fegisar? Ja, det står inte. Så står det. Och en ung man klädd i en linneskjorta på bara kroppen följde efter Jesus. Det var strångt, va? Men så står det. Honom grep det tag i. Men han lämnade linneskjortan kvar och flydde undan naken. Och då tänkte jag så här. Hur mycket rädsla behöver en människa för att i ett sammanhang med så mycket andra människor runt omkring fly naken? Det undrar jag. Skulle jag i ett sammanhang med väldigt mycket människor springa omkring naken? Det är klart att man frågar naturist eller nudist eller inte någonting emot det, så då följde väl den historien. Men nu utgår jag från att ingen är naturist eller nudist. De har en annan syn på det här. Men om inte det är det, jag skulle nog dra mig från att springa omkring naken. Jag tror att den här unge mannen hade jättestor rädsla. Och därför gjorde han som han gjorde. Så ni ser, rädslan fanns redan i den historiska berättelsen för 2000 år sedan. Det är inget påfund som har uppstått idag 2007. Och sen sista bibeltext ifrån Apostlagärningarna. Då har Jesus uppstått och det har hänt massa andra saker. Lärjungarna är i full fart. Rädslan är som borta. Ifrån det tredje kapitlet i Apostlagärningarna. Då står det så här ifrån det vers, från vers 6 till 8. Och det står att Petrus botar en lam man. Och det handlar om en man. Han har varit lam ända sedan födseln. Och han satt vid det här templet varje dag som tiggare, att folk skulle lägga pengar i den här skålen. Och den här dagen när Petrus och Johannes, två av Jesu lärjungar, skulle gå in i templet, så gick man förbi honom. Så står det, jag tar från vers 4 där, att Petrus och Johannes, de fäste blicken på honom, på den lame alltså. Och Petrus sa det: se på oss. Mannen såg uppmärksamt på dem och väntade sig att få något. Men Petrus sa det: silver och guld har jag inte, men vad jag har, det ger jag dig. I Jesu Kristi Nazarens namn, stig upp och gå. Och han tog honom i högra handen och reste honom. Genast fick mannen styrka i fötter och vrister. Han hoppade upp, stod upprätt och började gå och följde med dem in i templet. Han gick och hoppade och prisade Gud. Allt folk såg honom gå omkring och prisa Gud. Här har vi mötet med Jesus. Den lame mannen, han gör en upplevelse av Jesus. Konsekvensen av Jesusupplevelsen, det var inte gråt och tandagnisslan. Det var en enda stor glädjestund för den lame mannen. Han hade fått upptäcka: vad kan Jesus göra för mig? Sen att inte den här mannen hade förstått hur man uppförde sig i tempel, det är en annan sak. Han förstod inte traditionerna, att så gjorde man inte. Men han brydde sig inte om det. Den här mannen hade ingen rädsla. Han hade gjort en Jesusupplevelse helt enkelt. Och jag tror, som jag sa i början och i mitten och nu, att människans största problem är nog faktiskt rädslan att ta emot Jesus. Därför att om jag ger dig en trisslott och säger att det finns 1 miljon bakom de här rutorna, av någon märklig anledning så vet jag det. Jag vet bara det. Hur många skulle säga att nej du, den där vill inte jag ha. För vad ska folk säga om jag vinner 1 miljon? Det vet ju alla, det kommer bli stans kändis. Alla vill bjuda hem dig. Då går det bra. Men Jesus, som är så mycket mer, han är man rädd för att säga ja till. Märkligt det här. 1 miljon kommer ge dig mycket bekymmer. Jesus kommer aldrig ge dig bekymmer. Det är märkligt. Vilket val vi gör ibland. Vi väljer bort det bekymmersfria och tar bekymret. Vi människor är bra fantastiska ibland, va? Vilka val vi gör i livet. Vi ska alldeles strax gå in och fira nattvard. Men innan vi gör det så ska vi ta en stund när jag ska be en stund. Och då kanske någon tänker, ja men det här med Jesus, jag är rädd. Jag vill ta emot Jesus, säger jag till honom, jag är rädd. Rädslan är nummer ett innan jag kan göra nummer två. Alltså behöver vi komma över rädslan innan vi gör nummer två. Så då ska vi be för det först. Om du känner att jag är rädd för det här. Och sen kan vi ta nummer två. Ja, Herre Jesus, jag bara prisar dig och tackar dig för att du har gett ditt liv för alla människor. Jesus, du känner alla människor som finns här den här förmiddagen. Du vet alla som lyssnar på det här och som inte än har tagit ett beslut att säga ja till dig. Du vet hur mycket frågor det finns. Du vet hur mycket rädsla det finns för vad andra människor ska tycka om de beslutar sig för att säga ja till dig, Jesus. Jesus, jag ber att all den här rädslan som kan finnas hos människor den här förmiddagen just nu, att den får ge vika. Jesus, jag ber att varje människa som känner det här som ett hinder, att du tar bort den här rädslan den här stunden nu, Jesus. Tack för att du är här den här förmiddagen. Tack för att du tar bort det här med rädslan. Tack för att du låter var och en få känna vem du verkligen är. Att kunna göra ett val i sitt hjärta av vem du är, Jesus. Jesus, tack för att du inte dömer någons rädsla. Tack för att du sträcker ut en hand och vill lyfta bort rädslan den här förmiddagen. Och Herre, jag prisar dig för det. Jesus, tack för det. Sen har alltid människor funderat på, hur gör jag när jag blir en kristen? Vad säger jag? Jag har ju aldrig gjort det här. Var det rätt? Var det fel? Det finns egentligen inga färdigtryckta mallar i ord. Det måste vi komma ihåg. I en annan kyrka så kan man välja lite andra ord. Grunden är ju ändå innehållet. Det är alltid det. Ni vet, det är som lera. Lera är alltid lera. Men man kan alltid forma lerklumpen till olika saker. Men det är alltid lera i botten. Den här versionen har inte jag hittat på. Jag har skrivit av den. Fungerar alldeles utmärkt. Det räcker. Så enkelt är det. Om någon nu trodde att det var komplicerat. Så att nu ber jag en stund till. Och är det någon som tänker, men det här är någonting för mig, då kan man för sig själv tyst läsa den här. Så enkelt är det. Ja, Herre Jesus, jag bara tackar dig. Jag bara upphöjer dig. Tack för att det är så lätt att få komma till dig, Herre. Att få vara hos dig. Och Herre, jag prisar dig för din stora omsorg och omtanke om oss. Herre, tack för att frälsningen är så enkel. Tack Herre att du har gjort det så lätt för oss. Herre, tack för var och en som den här stunden läser de här orden i sitt hjärta. Och Herre Jesus, jag bara prisar dig och ärar dig för din stora, mäktiga omsorg om oss. Tack Herre att det här är så enkelt att komma till tro på dig. Och Herre, jag prisar dig. Tack för att du räcker ut din hand till var och en som den här stunden läser orden. Tack för var och en som du sträcker ut en hand till som kanske inte läser de här orden den här stunden. Tack Herre att du finns kvar där. Därför att du dröjer vid de människornas sida, Herre. Jag tackar dig för det, Jesus. Amen. Amen. Nu ska vi gå in och fira nattvard. Och då finns det många funderingar, eftersom det är några nya med oss idag. Vi brukar alltid förklara lite hur går nattvard till. Det finns olika rutiner i olika kyrkor, och då är det bra att veta hur det går till. Vi säger att grunden för nattvarden handlar inte om vilken kyrka jag tillhör. Det handlar inte om jag döpt eller inte. Nattvarden handlar om, har jag en tro på Jesus? Det enda. Där ligger ribban. Ingenting annat. Man kan tillhöra en annan frikyrka. Man kan tillhöra Svenska kyrkan som har en kristen grund. Det är det enda. Ingenting annat. Vi har i vår församling, i vår kyrka, så har vi alkoholfritt. Jag tror att är det något svart vinbärsjuice. Det kan vara lite olika sådär, men det är alltid alkoholfritt. Och det gör vi med respekt för att det finns människor som har svårt med alkoholsmaken. Man har haft ett bekymmer. Och ibland kan det här vara faktorn som utlöser det. Och nattvarden blir inte mer helig och mer rätt för att det är alkohol i den. Det tror vi. Sen kan det finnas andra som andra åsikter. Men så tror vi. När man tar nattvarden kommer jag och antingen Bosse eller Bjarne stå här framme. Då bryter man, tar man en bit av ett bröd först. Och några tar pyttesmå bitar. Någon tar en liten större bit man bryter. Sen har ni säkert sett att vissa doppar brödet i bägaren. Andra stoppar i munnen och dricker ur bägaren sen. Det går bra att göra vilket som. Det handlar lite mer om vilken tradition man har. Så här i vår kyrka så gör man lite olika. Man doppar antingen i bägaren och sen i munnen. Eller så brödet först och sen dricker man. Det går bra med vilken variant som helst. Det spelar ingen roll. Och då har vi den att vi har ingen turordning här sen att vissa går först och vissa går sist. Utan nu har jag gjort lite rutin att vi brukar sjunga tre sånger som vi har lite elektronisk hjälp av. Och den sista är då Herrens välsignelse. Och när den är slut, då får man gå fram i den ordning som man känner för. Så man behöver alltså inte vänta på att det går i viss radordning. Utan det, man går precis som man känner för. Vissa vill sitta kvar en stund. Och vissa vill in i kösystemet på en gång. Och vissa vill först fram. Det är så jätteolika. Men så gör vi hos oss. Och att jag förklarar det, det är ju för att man ska känna att... Man ska inte behöva känna en otrygghet att hur beter man sig här? Därför att vi är ju väldigt rädda som människor. Tänk om jag gör fel. Tänk om alla gör på ett sätt och jag gör på ett annat. Vet ni hur pinigt det är? Så därför har jag nu förklarat lite hur man gör. Och jag tror att alla har förstått det här. Och det är jätteenkelt. Det är inget komplicerat. Så tre sånger. Och den sista är då Herrens välsignelse. Och efter den som sagt så säger inte jag så mycket mer. Utan då får man komma fram och ta emot nattvarden och brödet. Och man bryter brödet först. Och sen så tar man bägaren och dricker ur den. Så enkelt är det.